Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Katti.
Tjenare Sofia och hej lyssnare.
Hej lyssnare.
Ni ska veta att det här höll inte på att bli något. För först har vi haft teknikproblem som vi har berättat om på Instagram. Och sen så började vi prata om blommor nu innan vi spelade in. Ja. Och det hade vi kunnat fortsätta med.
Vi kanske skulle ha en blommorpodd också.
Blommor, böcker och bubblor. Så dricker vi bubbliga saker. Ja, så, jävla
fan,
trevligt.
Vad trevligt. Ja. Alltså jag ser så här att om man ska börja ta podden i andra riktningar. Ja. Då ligger blommor och bärs jävligt nära, ja, men, och bubblor.
Fan vad trevligt, vi kanske ska göra det. Vad säger ni lyssnare? Tycker, vi, tycker ni?
Ja, precis. Ja. Hur är det med dig? Alltså grejen är att det är inte så länge sedan vi spelade in ett avsnitt. Som vi har berättat i sociala medier. Så var det jag, Sofia, som hade köpt en ny sladd. Och var så lycklig över detta. Eftersom att min gamla sladd krånglade. Så att när ni hörde så här konstiga klipp i våra avsnitt, om någon gjorde det, så var det på grund av den sladden. Men nu så hade jag köpt en ny sladd och tänkte, ja, ljudet kommer tillbaka. Ja. Och det gjorde det ju, tillsammans med ett annat ljud.
Tillsammans med bonusljud.
Med bonusljudet att det brusade i bakgrunden.
Ja.
Och det kanske man kan stå ut med en liten stund, men jag tror att efter ett tag så skulle man nog bli lite trött i huvudet.
Ja, vi får hoppas att vi slipper bonusljud. Annars så blir det nog bonusljud på det här avsnittet, då får ni fan stå ut. För nu har vi gjort vårt yttersta. Men faktiskt, ni kanske har märkt att vi har börjat blogga också.
Mm.
Igen. Jag tänkte säga, vi har ju försökt lite då och då. Men nu så känner jag att vi har hittat en liten trevlig ingång. Det är liksom inte, hittills har vi inte skrivit en enda bokrecension. Men det handlar, vi har skrivit mycket om att läsa. Och det hittar ni på enförbannadpodd.se. Eller enförbannadpodd.se. Så missa oss inte där. Men ni är rätt många som varit inne redan, så yay, kul.
Ja, här kan jag bara berätta Kattis dragkraft i sociala medier. Som typ när hon publicerade att hon hade lagt in ett inlägg i bloggen, tror jag att vi hade så här 300 sökträffar på en timme eller någonting. Statistiken bara fjung. Och då tänkte jag, kul, folk läser vår blogg. Och sen så publicerade jag någonting. Och då hade vi tre som gick in och kollade.
Alltså, grejen är att skulle säga så här, att det är ju att blogga idag är att göra någonting lite i motvind. För det är inte alls som det var. Du och jag har ju bloggat väldigt, väldigt länge båda två. Det går ju liksom inte ens att jämföra. Liksom. Jag tror att folk fortfarande läser bloggar, men man kommenterar ju inte alls på samma sätt som jag gjorde för 10 år sedan. Jag var inne och läste min gamla skönhetsblogg och alltså kommentarerna, och då räknade jag bort dem där jag själv hade svarat. Det var ju så här, det kunde vara 30-40 kommentarer på varje inlägg om ett rås. Så jag menar, det ser annorlunda ut idag på bloggfronten, men också att det är kul att få vara lite långrandig ibland också, känner jag. Och både du och jag tycker om att skriva, så
ja, precis.
Det här är vår gåva till er.
Ja, varsågod.
Och till oss lite.
Men vad är du förbannad på?
Just nu är jag mest sjuk.
Ja,
det har varit
igen.
Ja, igen. Det har varit några tuffa veckor med en, alltså det är en förkylning, men den är riktigt ilsken och den har ju spridit sig enorm. Den har haft väldigt stor utslagningskraft på jobbet. Så vi har varit kort om folk och vi som varit där har varit dåliga. Så jag vet att jag, när vi spelade in sist, så var jag lite sur för att litteraturkritiken i Sverige är så himla samstämd. Alla tycker alltid om samma saker och ingen verkar riktigt våga säga någonting annat än vad den stora massan tycker. Och det är fortfarande, jag vet inte om jag ska säga att jag är förbannad på det, men förbryllad. Ja. Att det är liksom att alla alltid verkar tycka exakt likadant. Och där, jag vet, när vi spelade in sist så sa jag också det, att jag tror inte att alla alltid tycker likadant, utan det är liksom det här att man vill vara del av den här massan som tycker samma. Och rätt så ofta så tycker jag att du och jag inte riktigt håller med om de här stora snackisarna. Och även ifall jag skulle hoppas på att det var vi som var sjukt unika, så tror jag inte att vi är så unika. Jag tror bara att vi kanske har en lägre tröskel för hur mycket vi bryr oss om vad andra tycker om oss. Något sånt. Jag vet inte. Och jag inser också att det låter oerhört självgod när jag säger det här. Men,
ja, men det
faktiskt
är ju liksom, de som har lyssnat länge känner oss. De vet att vi är självgoda.
Precis. Nej, men jag skulle faktiskt vilja se lite mer variation. Jag förstår att det liksom blir ganska, det är ju så, vi har ju också läst samma böcker som de flesta andra gör just nu. För att det är stora släpp och det är väldigt omtalade böcker. Och det är inte det jag tycker, att man alla behöver läsa olika böcker. Men jag tycker att det är synd att alla alltid tycker exakt samma om alla böcker.
Ja, för att det är ju väldigt kul när folk inte tycker om böcker, tycker jag.
Men det är ju det, eller när någon tycker om, som man, gud, varför tycker alla att den här är skitdålig? Jag tyckte faktiskt att den var jättebra. Och det här tror jag handlar lite om att man vill inte vara den som kanske framstår som lite dum. Och jag tror att just i litteraturkretsar så är det, kan vara en liten jobbig så här svär att röra sig, tycker jag. För det är, handlar mycket om att man ska tycka rätt och du ska vara bildad. Helst ska du ha läst litteraturvetenskap i 25 år. Och tycker man inte som alla andra så blir man lite orolig för att man kanske är lite korkad som inte förstår storheten eller dumheten i boken man just har läst.
Ja, alltså i allra högsta grad så finns ju fortfarande uppdelningen mellan fin och ful kultur eller litteratur.
Gud ja, verkligen.
Fröken läser Colgan igen, Kattis. Och Fia höjer på ögonbrynet.
Man kan aldrig, man
ska för jag alltid står för det fina, vill jag säga.
Ja, och jag fortsätter läsa författare som jag egentligen inte tycker om. Jag kan inte ens svara på varför, men jag gillar ju den typen av litteratur. Bara egentligen inte Jenny Colgan. Men nu är det hon som släpper jävligt mycket och släpps på svenska, så ja, det får väl bli en till Jenny Colgan nu när den har kommit den. Som ja, ni kanske sett inte redan. Vad är du förbannad på då?
Ja, alltså, jag känner ju fortfarande vrede över det som jag tog upp i avsnittet som vi aldrig kunde släppa. Uff. Nämligen att folk tillskriver Håkan Hellström cred för citat som inte är hans egna. Lägg av! Hör ni att Håkan säger någonting som ni är så här, smart sagt, point on Håkan, så kan ni tänka så här: nej, inte point on Håkan, för att Håkan har snott det. Som med allt. Som, kom igen Lena, som är kommande Eileen, till exempel.
Det var ju en riktig ögonöppnare för mig när du sa det, när vi spelade in det avsnittet som ni aldrig fick höra. För jag har inte gjort den kopplingen. Jag är ju obs, jag är inte ett Håkan-fan. Nej. Just nu följer jag en stor så här influencer i sociala medier som har väldigt stort fokus på typ hälsa. Ingen som jag skulle följa i vanliga fall, men hon hatar Håkan Hellström, så jag känner ändå en connection med henne. Och det är så kul, för hon dissar honom i jämna mellanrum, och så kommer alltid ett drev mot henne, och hon, så här, hon bara skrattar i sina stories. Johanna Swicka heter hon, kan verkligen rekommendera.
Jag direkt in och följa henne.
Ja.
Jag blir så upprörd, och det här har pågått i flera år, och jag blir så här: hur kan han få komma undan med alla dessa stölder?
Och inte bara komma undan, han är liksom så här helgonförklarad i Sverige. Håkan kan inte göra några fel. Tycker man inte att Håkan sjunger bra, så har man typ dåligt gehör. Alltså du vet, man får nästan inte kritisera Håkan.
Nej, det får man inte.
Som ni förstår så har det hänt att Sofia och jag över några glas vin har kritiserat Håkan tidigare.
Ja.
Inte fans. Skärp dig Håkan.
Inte alls.
Ingen och gillar någon som plagierar Håkan. Kom igen.
Eller uppenbarligen, eller så gör alla det. Men alltså,
nej, vi
flugor
gör det inte.
Precis. 1000 flugor kan inte ha fel. Skit. Ja, där fick ni en potpurri av olika ordspråk. Jag vill också tillägga att kommande Eileen-videon är djupt problematisk.
Precis som Michael Jackson. Det är mycket med Michael Jackson som är problematisk. Men hans, vilken är det? Okay, pretty baby with the
high heels.
Precis, the way you make me feel. Den är, ja. Det är väl lite samma som kom igen, eller kommer Nailin-videon.
Mm, precis, när de jagar kvinnor som bara inte vill.
Mm. Usch.
Fast de är ju regisserade att se lite. Fast jag tror att hon i Kommer Nailin är lite mer avigt inställd än hon i Michael Jackson-videon. För hon i Michael Jackson-videon har de gjort så här medvetet lite så här teasy.
Ja.
Och det stör mig ännu mer. Att man liksom bygger hennes personlighet på en äcklig myt.
Jag vet.
Med detta sagt så har jag sett Michael Jackson-dokumentären. Ja. Och jag kan rekommendera den till alla. Den var väldigt bra.
Mm.
Oavsett om han skulle ha begått övergrepp eller inte, så känner jag att det finns något djupt problematiskt med att han var 34 och sov med 7-åriga pojkar.
Ja, så här, jag kan säga så här. Eddie kommer aldrig få sova över som 34-årig man. Det kommer inte hända.
Gud vad snålt.
Ja, jag vet.
Ja, du berövar honom på hans...
Alltså det som jag tycker också är intressant, det är ju alla kändisar som har uttalat sig om den här dokumentären. Mm. Diana Ross och Barbara Streisand, som... Nu kommer jag inte ihåg vem utav var det som sa det, men typ kontentan var ja, men oavsett om det här har hänt eller inte, så har ju de här pojkarna, de är kompletta människor idag som inte har några men och gjort sig karriär, så farligt kan det inte ha varit, och det är ändå deras föräldrars fel. Man bara, va? Alltså okej, ja, föräldrar kanske inte skulle låta dem sova där, men också, va? Va? Och det var liksom både Barbara Streisand och Diana Ross liksom försvarade så här, ja, men ifall det var så här så kan det inte ha varit så farligt. Man bara, nej men sluta.
Ja, nej. Ja. Men i vilket fall som helst, SVT Play, gå in och kolla och skaffa er en egen uppfattning. Jag tror att den ligger där till september eller någonting.
Mm.
Eller april, jag vet faktiskt inte. Gå in och kolla på en gång.
Ja. Jaha, har vi läst någonting då nu när vi har hunnit kolla så mycket på TV och varit så sjuka? Ja, det har vi.
Ja, det har vi. Men jag har faktiskt kollat sjukt mycket på tv-serier.
Mm, för att du har börjat sticka.
Ja, igen. Så jag är lite glad att jag har fått upp den här vanan igen. Så att snart så har Karl en ny tröja som han väl också är glad över.
Alltså, den här podden heter ju egentligen en förbannad podd om böcker och andra tidsfördriv. Vi har bara kommit bort från de andra tidsfördriven lite. Så det finns en öppning för mycket mer.
Precis. Ja. Men ja, vi har läst 2 gemensamma böcker.
Ja, hurra! Äntligen, ja, för det var faktiskt. Det är trevligt när vi gör det.
Ja, och här med innan sagt att det är tråkigt när alla tycker lika, så tycker vi lika om de här böckerna.
Ja.
Det är Så jävla kallt av Lova Laxo och Educated av Tara Westover.
Ja, allt jag har fått lära mig heter den på svenska, tror jag. Sen så har jag läst också en bok som många andra har läst just nu. Jag försvinner i mörkret, eller I'll be gone in the dark av Michelle McNamara.
Mm. Och jag har läst Testamentet av Nina Wehe och även hyllat den mycket i sociala medier.
Mm.
Jag hoppas att ni är fler som har läst den.
Ja, jag annars håller ju på med. Lite. Alltså jag har ju märkt att jag har ju drabbats av en sjukt svår starttitis.
Ah.
Ja, alltså jag tror att jag har 10 böcker igång. Det är lite jobbigt, för det är ganska bra böcker allihop också. Hoppar jag mellan och man känner sig splittrad efter ett tag.
Mm, jag har också varit där. Jag led lite av det. Testamentet läste jag också under väldigt lång tid. Ah. Och små läste jag andra. Jag kanske ska börja prata om den på en gång.
Börja prata om Testamentet.
Ja, jag börjar prata om det på en gång. Testamentet är, tror jag, Nina Wehes 3:e bok. Hon hade en jättehyllad debut 2010 kanske eller så.
Mm.
Hon är född och bosatt i Stockholm. 2007 var det som hon debuterade med S som i syster. Och sen så släppte hon Titta inte bakåt som har blivit jättehyllad, som ligger i min TBR just nu som jag inte har läst.
Mm.
Den här boken kom tidigare i vintras och blev... Jag tror inte att jag såg så mycket om den förrän efter ett tag. Men då fullkomligen exploderade flödet av alla som hade läst den.
Just det.
Vilket gjorde att jag själv blev lite nyfiken. För att jag förvaltar ju mitt finska arv väldigt väl genom att gärna ta upp att jag har ett finskt arv. utan att för den saken skulle kunna mer än några snuskiga fraser på finska. Och jag har nog inte varit i Finland sedan jag var 2. Men min farmor...
Men i alla fall!
I alla fall så flydde min farmor från Finland till Sverige under kriget. Och jag känner liksom att en finska själen bor i mig. Så jag kände ju genast när jag insåg vad det här var för bok, att det här är liksom en bok som lika gärna kunde handlat om mitt liv. Fast inte riktigt heller, för att jag har inte 12 syskon. Men växte inte upp i norra Finland. Men ni förstår.
Ja.
Boken handlar då alltså om en familj och deras uppväxt. Det är tidigt 80-tal, men boken hoppar fram och tillbaka i tiden.
Mm.
De lever på en bondgård och hela deras liv kretsar kring livet på bondgården. 12 syskon. Boken är uppbyggd så att man får lära känna en person per kapitel ungefär. Och så vävs det in lite nutid och dåtid fram och tillbaka. Och det tar sin början när ett av barnen trillar i... Det är jul och Sigrid, tror jag mamman heter. Nu var det ett tag sedan jag läste den, så bear with me om jag säger fel på namn här. Siri heter hon nog, ja. Håller på att tvätta och har en stor kittel ute på gården med varmt vatten. Och en av de minsta barnen trillar ner i kitteln och bränns. Illa. Vilket gör att många syskon kommer hem igen.
Mm.
Och många av syskonen är redan hemma just för att det är jul.
Mm.
Och sen så uppstår då konflikter i mötet mellan de här syskonen som inte har träffats i vissa fall på flera år.
Mm.
Och familjens mörka hemligheter kommer upp en efter en. Testamentet är kanske inte nödvändigtvis ett namn på att boken handlar om ett testament i pappersform. Mm. Även fast ett sådant förekommer. Men det handlar väl mer om arvet vi bär med oss och vad som fortsätter genom... Vad vi sprider vidare med våra gener, vår livsstil till våra barn, efterkommande barn och så.
Mm, mm.
Nina skriver så jävla bra. Den är ju skitdeppig i den här boken. Det är ju väldigt svart.
Mm.
Men hon skriver så himla roligt. Jag satt och fnissade igenom hela boken. Den är väldigt välskriven. Hon är väldigt finurlig. Det blir aldrig tråkigt.
Nej.
Den är rätt lång faktiskt.
Ja.
Men det blir liksom inte tråkigt att läsa. Och varje stund av läsning av den här boken har varit ren och skär njutning. Och jag var skitledsen när den tog slut.
Ja.
Faktiskt.
Ja, jag vet att du verkligen drog ut på den här läsningen. Ja. Medvetet drog ut på det för att spara dig.
Ja. Jag har som plan att när Carl flyttar ut från vårt sovrum.
Ja.
När han är tonåring kanske. Så ska jag dels ha någon sån här liksom lite blommig rokoko-tapet på en vägg. Jag vet att fondvägg är ute, men jag pallar inte ha det ett sånt mönster i ett helt rum.
Nej, så det fondväggar kommer aldrig vara ute. Skärp dig.
Ja, nej, kanske bara idén, livsstil eller något sånt där. Men den läser inte jag. Men så ska jag i alla fall ha den tapeten. Och sen så ska jag ha någon snygg bokhylla som jag har loppat mig till. Och där ska mina bästa böcker stå.
Ja.
Testamentet kommer lätt stå på den hyllan.
Läste du den här som e-bok?
Ja.
Du kommer köpa den här alltså?
Ja.
Ja. Jag har börjat läsa den som sagt. Mm. I min sån här läsplatta. Men känner att jag kommer nog att köpa den också. Jag känner att det här, och det kommer jag ihåg att du sa också, att det finns något så här personregister i början. Är det den här boken som har
precis. Rent? Den var lite svår att läsa på platta. Jag har ju problem med minnet. Mm. Som är väldigt känt för alla för det här laget. Så för mig blev det väldigt svårt när... Alltså 12 syskon är en hel del syskon att hålla koll på.
Oh, ja.
Och på en e-platta kan man inte bläddra tillbaka lika naturligt som man kan i en bok.
Jag kan typ inte hålla koll på mina syskon när jag
tror. Nej, den är typ samma här. Jag har bara två.
Ja.
Så att jag skulle rekommendera att om man läser den att man faktiskt går och köper det fysiska exemplaret. För den är väldigt fin.
Den är fin och det är absolut ingen idé att ställa sig i kö på denna på bibblan. För det skojar inte. Säkert 150 före dig i kö, så köp den.
Ja, men gör det. Det är ni värda.
Ja, och det är också en bok som man kan låta gå vidare.
Ja.
I sitt testamente.
Precis. Men utöver syskonen får man ju såklart lära känna föräldrarna till barnen också. Pappan som är en ganska grinig och inte alls sympatisk figur. Och sen så mamman då som är... kanske inte jättesympatiskt, men på något sätt försöker liksom hålla ihop familjen.
Mm.
Och sen så i bakgrunden så figurerar hela tiden de två barnen som inte överlevde.
Mm.
Så...
Just det. För de introduceras ju liksom redan i början, alltså första sidan
ja,
av boken.
Ja, precis. De kommer väldigt tidigt. Så där ska jag säga att jag kanske ljög lite, eller att det var en sanning med modifikation när jag sa att jag njöt av allting jag läste. För kapitlerna som behandlar barnen som dog, där klarade jag faktiskt inte av att läsa riktigt allting.
Nej. Nej, men läsnjutning kan ju vara så många olika saker.
Ja, ja, men för mig är det också helt otroligt hur man kan komma på 12 syskon och ett föräldrapar och liksom skriva deras historia. Vilket arbete som ligger bakom den här boken. Obs, jag vet att det gör det med många böcker, men alltså den här, liksom att få fram de här porträtten, få deras berättelser att gå in i varandra, lämna utrymme åt varenda person i den här berättelsen. Ibland och dessutom så göra det med den här liksom sköna, svarta humorn.
Ja, visst. Alltså, men det här, alltså den här boken, jag har ju som sagt inte läst den, men att de är lite på dig. Och också så är ju, den är hyllad av alltså litteraturkritiker och läsare. Var man, alla älskar den.
Ja.
Den här luktar lite August.
Ja, men jag säger det också. August, know your neighbor. Någonting jag försökte... August, be thy name var det jag skulle säga. Ja,
verkligen. Kanske även årets boknominering kanske också.
Ja, det hoppas jag. Spännande. Verkligen. Läs den.
Mm. Från ett testamente till ett annat.
Jo.
Kanske lite långsökt. Men jag har ju läst Jag försvinner i mörkret av Michelle McNamara.
Vilket får mig att vilja sjunga Oh, jag försvinner i natten.
Det är en skön omväxling, för jag har gått omkring och sjungit ett medley av Det var den 14 maj kombinerat med Här kommer Piff och Puff Epo. Det är liksom en bra mashup-låt. Ja. Men i alla fall så har
Vänta, det var inte alls den jag ville sjunga någon annan. Men det kanske kommer, för det här verkar ju vara det sjungande avsnittet.
Jag tror det.
Mm. Och nu vet jag vilken det är.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hon försvinner i nattens ljus, lämnar mig utan svar, men ingen ser dig. Det är också Carola.
Vi skulle kunna göra en Spotify-lista till
det
här
avsnittet. Det skulle vi faktiskt kunna göra.
Det finns ju på Spotify. Podden finns på Spotify också. Vi kanske skulle göra en Spotify-lista med låtar vi nämner i avsnitten.
Ja, men why not?
Why not? To be continued.
Ja. Förlåt, jag ska inte stjäla din...
Mitt rampljus.
Nej, det ska jag inte göra.
Det är okej. Jag har ju då läst, som sagt, Jag försvinner i natten. Mörkret försvinner han i. Av Michelle McNamara. Michelle McNamara var en true crime-fantast, kan vi säga.
Mm.
Hon drev en true crime-blogg och är journalist och författare och sånt där också. Och hon snöade helt in på en våldtäktsman snedsträck mördare som hon kom att mynta uttrycket Golden State Killer för, men innan det så hade han liksom massa andra alias, för det tog ett tag innan man kunde binda ihop honom till alla de olika brotten, så han var mest känd som East Area Rapist eller Earons East Area Rapist, Original Stalker, du vet, han gjorde jättemycket skit under ungefär 10 år mellan 76 och 86, så våldtog han uppemot, jag tror att det var 55 personer, grova vansinnigt. Våldtäkter, bröt sig in hos folk, band hustru och man, och sen så våldtog han och plågade kvinnorna liksom i timmar. Sen så levlade väl han upp, som tyvärr såna här män gör, och började mörda folk också. Grejen med den här herren var att han var liksom aldrig särskilt intresserad av rampljuset. Så de offren som precis här var i brytpunkten av innan han började mörda blev liksom hotade och sa, om jag får läsa om det här i pressen så kommer jag att mörda två personer nästa vecka. Så han ville inte bli omskriven. Nej. Men han ville ligga under radarn, och det gjorde han. De tog honom aldrig. Och Michelle McNamara blev ju helt besatt av att försöka lösa detta. Det ser ju väldigt annorlunda ut idag med dagens DNA-tekniker och övervakningssamhället som vi faktiskt lever i. Det är svårare att komma undan med sådana här brott av den här magnituden. Men liksom 76-86 så gick det att det liksom blippa under radarn, inte under radarn, för polisen har ju öst in resurser på detta. Men det är ett gammalt fall som Michelle McNamara i mångt och mycket lyckades hålla levande genom sitt intresse för det. Så hon lyfte det, var ute och pratade mycket om det och lekte detektiv. Jag ska inte säga lekte, hon fungerade liksom som en form av privatdetektiv. Hon undersökte, hon utredde, hon intervjuade folk, och allt det här har ju mynnat ut i den här boken.
Mm.
Michelle McNamara dog för 2 år sedan. Och den här boken kom ut förra året i USA och har precis kommit ut i Sverige på svenska nu. Till saken hör att den här boken släpptes då typ i januari 2018. I april 2018 så tog de honom.
Ja.
Och det känns, när jag började läsa den här, jag började lyssna på den på engelska, och då tänkte jag visste ju om det här redan, för jag lyssnar ju på True Crime-podden My Favorite Murder tillsammans med resten av världen, eftersom jag inte är så originell.
Jag lyssnar inte på den eftersom att jag är originell.
Precis, jag skulle däremot unna dig att göra det, för de var extremt roliga. Men de tog ju honom med hjälp av DNA, familje-DNA-analyser som man också börjat använda sig av i Sverige. Nu i år har det äntligen blivit lagligt att man liksom kan spåra folk via DNA som man själv har bidragit med, till exempel Ancestry eller de här olika släktforskningsdatabaserna.
Det var ju ett ganska uppmärksammat fall i Sverige i vintras där man lyckades fånga någon 46-årig småbarnsfar som hade utsatt en 8-årig flicka för en extremt grov våldtäkt där. Jag tror att han bland annat hade nästan slitit av hennes öra.
Ja, det var
var det hon, och hon är väl 25,
hon, ja, jag tror att hon är 30 liksom. Idag, men, och det var med samma teknik, så det är inte deras DNA som liksom har hittat, utan någon i släkten som är nära nog för att kunna liksom pinpointa ner det. Ja. Den här, alltså, Jag försvinner i mörkret, är, för mig var det en extremt stor läsupplevelse. Jag tror inte att man behöver vara en inbiten true crime fantast, för det är inte jag. Jag lyssnar på podd ibland, jag tittar på lite dokumentärer, men jag läser inte särskilt mycket om sånt här, därför att det är en fin linje, tycker jag också, att mellan att exploatera offren som man faktiskt gjorde, tycker jag, i första säsongen av Serial, också en podd om true crime podd som var väldigt väldigt populär för, kan det vara, 4-5 år sedan.
Ja.
Här så är ju fokuset helt och hållet på gärningsmannen. Jag tycker dels att det är en fördel att läsa den här boken. Jag tror att det kan vara lätt att uppleva den som lite rörig om man lyssnar och inte har fullt fokus på den.
Jag började ju lyssna på den och jag hade liksom öronen på helspänn under introt som Gillian Flynn har ju skrivit.
Precis.
Och sen så, men jag lyssnade ju på den när jag skulle försöka sova, och sen så somnade jag av alla detaljer. Men jag ska plocka upp den igen.
Det är, men, alltså, det är en faktaspäckad bok, det är extremt många detaljer, vilket jag absolut inte tycker är något negativt, utan det är liksom, man får se hennes passion för att lösa det här, det var allt hon ville. Hon var väldigt tydlig med att hon ville inte ens ha något cred för det här liksom, utan det enda hon ville var att kunna komma fram till vem det här jävla arslet var. Man har ju spekulerat mycket i varför slutade han, är han död, har han suttit i fängelse, och nej, han var inte död, han har inte suttit i fängelse, för det är detta polis liksom, som grannarna beskriver som vilken farfar som helst som är ute och kastar modellflygplan eller vad man gör, flygmodellflygplan.
Det är ju också väldigt sympatiskt att det är gärningsmannafokus, för att för det är ju det med true crime som gör, när man på något sätt gör toppraffel av offers liv, som gör att det känns väldigt snedvridet.
Precis, och den här boken, jag tycker att hon balanserar väldigt fint. Man förstår, hon duckar liksom inte undan från att beskriva brotten. Men samtidigt så bryter hon av. Man förstår hela tiden att det här är väldigt mycket mer grovt än vad vi liksom riktigt får läsa här.
Mm.
Heinous, som de säger i inledningen till, vad heter den serien? Det kommer jag inte ihåg. Nej. Men jag tycker aldrig att hon liksom exploaterar liksom offrerna för det. Hon skriver ju om dem. Det finns lite bilder på några av offrerna, alltså när de är levande och glada. Men ja, jävlar, jag tyckte så himla mycket om den här boken, och jag tror faktiskt att jag kommer läsa den igen, för att jag är säker på att jag har missat också saker i den här boken, för att det är väldigt mycket information, men det är en faktabok, så det är ju inget konstigt. Det är inte en fiktiv berättelse.
Det här, det kanske hamnar på din best of-hylla.
Ja, definitivt. Jag skulle kunna tänka mig att köpa den här på engelska också.
Ja, jag funderar på, för jag började lyssna på den engelska.
Mm.
Men sen så var det väl du som sa då att i den svenska så får man liksom ett efterord.
Precis, för det, och det här efterordet, jag vill inte kalla det riktigt för en epilog, utan det finns en text som är skriven av Michelle McNamaras man även i den engelska boken. Men i den svenska så har man hunnit få in den nya. Mm. Där han liksom beskriver hur de fick reda på vad som hände, för de var ute på PR-turné för den här boken, när polisen gick ut och sa vi har honom. Och sen så efter det så har jag också varit in och kollat då hennes mans Instagram-konto, där han liksom har spelat in meddelanden till Michelle som redan då var avliden. Så här, Michelle, I think we got him. Så det är liksom, för mig, den här boken rör, jag blev väldigt, väldigt berörd av den, inte bara på grund av fallen, utan hennes driv, och att hon liksom inte fick uppleva ändå att de tog honom. Och nu har ju polisen sagt att det var inte liksom på grund av henne, det hon har kommit fram till, som vi tog honom. Däremot så har ju hon varit med och varit väldigt nära en av de detektiven eller poliserna som har utrett det här, som jag inte kommer ihåg vad han heter. Paul Holst, tror jag. En riktig jävla pudding, kan jag säga. Han har precis gått i pension, och då tänker man, åh, gammal. Men han är ju typ bara 50, för poliser i USA går i pension rätt tidigt. Så ja, jag skulle säga, lyssna på den här boken.
Lyssna
eller läs boken. Bildgoogla polisen. Sen så kan man med fördel också leta upp de avsnitt av, ja, vilka poddar som helst, men särskilt My Favorite Murder, där de pratar om det här fallet, och också där de intervjuar Paul Holst. Jag älskade den här. Det är liksom, det var det som faktiskt, jag har ju haft ett bedrövligt läsår hittills, men när jag nu läste denna, då är det så här, yes, äntligen en svinbra bok.
Då började du på 10 andra böcker samtidigt.
Jajamensan! Ja, nu,
det är bra, Kattis. Bara kämpa på dem bara.
Nu jävla ska jag läsa en kapp.
Men den här podden Serial Killer, som väl var startskottet för att öppna True Crime så pass mycket.
Ja, ah, Serial, den där de
Serial heter den, ja.
Precis. Ja,
den började jag lyssna på, men sen så läste jag hennes familj.
Ja.
Jag ville liksom inte medverka. Nej. Och nu så ska det ju till och med, är det på Netflix det ska komma någon jävla serie om, jag tror, den här
det
också.
Och alltså det här, den är lite problematisk just av den anledningen. Det är en extremt välproducerad och väldigt, väldigt bra podd.
Ja.
Men
man begår ett övergrepp på henne igen.
Ja, lite så. Nu vet jag inte, alltså det kanske, jag kommer ihåg, jag lyssnade på första säsongen. Han hävdar ju liksom blint att han inte är skyldig till det här brottet. Och det kanske han inte är, men samtidigt så tänker man till slut väldigt mycket på hennes familj som, och i och med att den här podden blev, den fick sån enorm genomslagskraft, att det här var ju liksom ute i alla medier i USA, och liksom tänkte då hennes familj som får återuppleva detta igen. Och där de sitter och tänker sig, ja, men han blev i alla fall dömd för det, och så börjar man rota i det. Och kanske då mynnar ut i att nej, det var inte han. Och nu säger inte jag att det är bra att någon sitter felaktigt dömd för det, men det måste vara otroligt smärtsamt för familjen att gå igenom det här igen.
Ja, ett kallt konstaterande.
Mm-hmm.
Som för oss över till en bok om att det är så jävla kallt.
Särskilt om man bor norrut i Sverige.
Ja, det var kanske inte min bästa övergång.
Nej, men det var ett bra försök. Dock, jag tycker ändå att det var snyggt.
Vi har ju båda läst Så jävla kallt av Lova Laxå, som var en bok som, eller och fortfarande är en bok som hyllas enormt i alla fall mina flöden och vårt gemensamma flöde på Instagram bland annat. På sätt och vis så förstår jag det, för Lova skriver så oerhört bra. Det här var en bok som jag absolut inte kunde lägga ifrån mig när jag började läsa den.
Nej, den är jättevälskriven, väldigt bra språk, sjukt bra flyt. Det är en riktig bladvändare.
Verkligen. Men det är också en på många sätt problematisk bok.
Alltså jag, det händer då och då att både du och jag läser böcker där man känner så här, men vad är det för fel på alla karaktärerna i den här boken? Ja. Ibland så behöver man liksom ett litet halmstrå av en halvempatisk karaktär. Men här liksom huvudkaraktären, vad heter hon, hjälp mig här?
Carla.
Hon rymmer väl mer eller mindre hemifrån, eller hur? Hennes hund är döende och hon vill inte att den ska bli avlivad, så hon sticker med hunden.
Och hon tycker inte om att bo där de bor. Jag tror faktiskt inte att de nämner stället. Om de gör det så har jag glömt det. Men det är jävligt kallt. Och hon vill ner till Medelhavet.
Precis.
Och dit vill hon ta med sig sin kompis Kaja. Mm. Som hon överhuvudtaget inte lyssnar av. Någonsin i hela berättelsen.
Nej, men alltså, hon känner ju nästan inte ens Kaja. De har varit kompisar i ett år ungefär, tror jag. Men hon är uppenbarligen aldrig brytt sig om att säga, men Kaja, var kommer du ifrån? Liksom, hur hamnade du här i den här stan? För här är liksom var som helst. Hur mår du?
Ja, hur mår du? För det är uppenbart att Kaja mår väldigt dåligt. Och att det ligger en bakgrundshistoria. Och det här är ju såklart ett medvetet grepp av författaren.
Absolut.
Men för mig blir det också, jag känner liksom inte att detta problematiseras tillräckligt mycket för att jag ska känna mig tillfredsställd.
Det är väl liksom först framåt slutet som man får lite mer av Kaja, men samtidigt, jag tycker av alla de här karaktärerna i boken så är det väl Kaja man tycker bäst om.
Ja,
liksom. Hon har ju
en
ganska liten roll, för fokuset är verkligen på Carla.
Ja.
Och sen så med sig på den här utflykten söderöver så har hon ju då Kaja, hon har hunden innanför jackan och sen så har hon sin typ, sitt Tinder-KK som är skitsnygg, men de har väl liksom väldigt mycket bestämt för att de ska inte vara ett par utan det är KK som gäller. Och sen så liksom, jag menar, hon sätter ju honom i skiten också egentligen.
Ja.
Eller tillsammans så sätter hon sig i skiten. Men det är, jag känner väldigt mycket att allting är hennes fel hela tiden. För hon är så jävla ego.
Ja, och som vi pratade om utanför podden, men som vi också kan ta upp här, är också att hon ska väl vara kring 17.
Ja.
Men för mig känns hon som att hon är 12. Hon är så jävla omogen och ego. Jag blir
verkligen
så otroligt förbannad. Och det här, som jag har sett att vissa bara, åh gud, om den starkaste kärleken av alla, kärleken till ett djur. Alltså hon plågar den här stackars hunden.
Ja.
Jag tycker att det är vidrigt att hon drar med sig honom. Berövar de andra människorna i hundens liv på deras sista tid med hunden.
Precis.
Och sen, alltså det här stackars plågade djuret, jag mår så fruktansvärt dåligt när jag läser den.
Ja, men jag vet, alltså det här handlar inte om kärlek något.
Nej,
jag
på
någon
ego,
liten basal nivå, men det här handlar ju om att hennes föräldrar säger, nu är det dags för vår lilla vova att få vandra vidare.
Mm.
Och hon kan inte ta det. Jag fattar, vet du, jag har också förlorat djur. Och jag har gjort det när jag var tonåring. Det är skitjobbigt.
Ja.
Men när min katt höll på att dö av njursvikt, inte fan rymde jag med den katten som fick ligga och skaka innanför min jacka. Liksom. Men man gör inte det. Det är inte okej. Okay. Så om ni har tänkt på det någon gång, nej, stopp.
Nej, gör det inte.
Det är inte humant. Den är en, det tror jag som både du och jag invänder oss väldigt mycket starkt emot, det är ju liksom Carla, och också att även hennes mamma tycker jag är sjukt osympatisk.
Ja, det tycker jag också.
Hon är också väldigt barnslig, så jag förstår ju varför Carla har blivit barnslig med en sån barnslig mamma.
För hela familjen känns för mig också, den är splittrad på ett sätt som liksom, som jag inte fattar. Alltså det är klart att alla familjer inte har samhörighet, men de är så jävla arroganta mot varandra. Hon har en stora syster som kommer här från London som inte heller är särskilt sympatisk. Och man fattar liksom inte varför, alltså, jag tycker liksom, jag skulle gärna vilja ha någon, från början var vi tajta men sen hände det här.
Ja, men precis,
och,
att
eller
hon
någonting
kanske har märkt, för det är, liksom, det är tydligt att hennes föräldrar kanske inte alltid befinner sig på samma sidan av bladet liksom.
Nej.
Pappan känns ju väldigt bortsorterad, mamman är ganska dominant och barnslig, pappan håller sig lite i skymundan och så kalar sig över alla.
Ja. Och någonstans tänker man att det kanske har hänt någonting i familjen som man inte får reda på. Eller så är det bara en miss i berättelsen.
Ja.
Men som sagt, jag tycker Lova skriver fantastiskt bra.
Den är jättebra.
Men... Och jag läser gärna mer av henne. Men den här boken fick en svag trea av mig. För att handlingarna för mig, jag satte mig ett frågetecken efter.
Alltså jag blev väldigt frustrerad och inte på liksom ett bra sätt. Men vissa böcker kan ju frustrera en på ett bra sätt. Men inte
precis.
Här. Jag kände att det var liksom, jag blev arg och jag kände att jag var inte så där när jag var 17. Jag har en son som är 18 och han var inte en sån när han var 14. Liksom. Så det kan vara ett personlighetsdrag. Hon kanske helt enkelt bara är ett arsle.
Ja, så kan det ju för all del vara. Ja. Men sen finns det också, som jag också liksom på något sätt stör mig på, att det är lite öppningar i boken för att man till exempel skulle kunna problematisera slutshaming och den typen av beteende som jag tror fortfarande är väldigt vanligt i den åldern.
Gud ja. Oh, ja.
Men hon liksom tar upp bollen och sen så bara kastar hon ut den på en äng.
Ja, ja
och sen
det försvinner
är ingen som hämtar upp den.
Nej. Mm.
Och det tycker jag också är väldigt synd.
Ja.
För det känns som att det skulle kunna vara någonting lite djupare där än Karlas jätteosympatiska person.
Ja, verkligen.
Usch, vad taskig jag låter. Men,
hon är
jag
inte
menar varje ord.
Jag skulle inte vilja vara kompis med Karla.
Nej.
Nej.
Så. Mm. Ja. Men från en osympatisk person som inte burit med sig någonting från livet till någon som verkligen har lärt sig.
Ska vi prata om Tara Westovers Educated?
Ja, det tycker jag vi ska göra.
För herre jävlar, vilken bok.
Ja, den var jävligt fin.
Shit vad bra den var.
Ja. Det handlar om, jag ska bara säga att Barack Obama gillar den här också.
Precis, så ni är i gott sällskap om ni gillar den här. Det är vi och det är Barack.
Precis. Mm. Boken är en självbiografi som Tara har skrivit. Hon är väl 30-40 någonting nu.
Ja.
Strax mellan. Och det handlar om hennes uppväxt med en pappa som är svårt bipolär och mormon. Och hela hans bipolaritet, alltså hans religiösa tro mynnar liksom ut i den här bipolariteten. Så att han håller sin familj väldigt strängt under då sin skräck för bland annat Illuminati och socialisterna.
Precis, socialisterna är jävligt farliga ska ni veta.
Ja, de är riktigt farliga.
Och sen så är han ju dessutom en sån här, gud nu kommer jag inte ihåg vad det heter.
Jag håller på att säga rättshaverist.
Ja, men det är han ju garanterat också. Och ifall han hade vågat ta kontakt med myndigheterna, men det gör han ju inte.
Nej.
De drar sig undan samhället och
ja.
De är typ preppers, vad heter det? Det heter någonting.
Man säger ju prepper på svenska.
Ja, men typ.
Eller inte svenska, jag säger prepper för att den boken jag läste om preppers.
Ja, men precis. Men det här blir liksom prepping på ett litet annat nivå. Det är så här, man ska ha konserver och vatten hemma för att kriget kommer. Här är det liksom, han gräver ner gevär för att kunna försvara sig från FBI när de kommer för att döda dem för att de har satt sig utanför samhället.
Och han litar ju verkligen inte på någon. Så
nej.
Det sker ju stora olyckor i familjen. Läste jag någon recension där någon person hade skrivit att bara, ja, men det är så himla overkligt för det blir liksom inga konsekvenser av deras olyckor trots att de inte åker till sjukhus. Och man bara, va? Skojar du?
Det är den personen kan ju inte ha förstått boken alls, för här är ju dessa olyckor som sargar dessa familjemedlemmar.
Ja, och personlighetsförändrar dem.
Ja, alltså det är hjärnskador som gör att de aldrig mer är sig lika efter en bilolycka, det är exploderande fordon, hud som smälter, det är riktigt brutala olyckor i den här boken. Och
de
pappan
lever
säger
ju
alltid blankt nej till att åka till doktorn.
Ja, precis. Det är liksom, mamman är väl någon slags homeopat som håller på mycket med örtmediciner och deras
tinkturer. Och det är så här, jag kan ju för all del uppskatta en god olja, men inte istället för att åka till sjukhuset.
Nej,
för det är verkligen så, du vet, de är med om ett par riktigt seriösa bilolyckor och då åker de hem och så smörjer de in sig med mammans mirakelsalva.
Ja.
Men det är inte sagt att hon inte har några anhängare, för det visar sig att det här är tydligen en riktigt lukrativ bransch.
Ja.
Och de skapar sig liksom ett ganska stor företag, företagsverksamhet utifrån detta. Men Tara är ju, dels så är hon ju väldigt utsatt i familjen, pappan är extremt dominant. Det kommer tillbaka en storebror som först verkar rätt rek och tycker jag första sidorna, men det visar sig att han är ju liksom som pappan.
Och den tycker jag nästan är mest intressant i hela boken, att deras relation och hur hon hamnar i någon, alltså det är så tydligt att hon, jag vet inte om man ska kalla henne medberoende, men det blir lite såhär Stockholmssyndrom över det hela. Att hon liksom ändå, han är så vidrig mot henne och han gör henne så fruktansvärt illa. Både psykiskt och fysiskt. Och hon kan liksom hitta ett sätt att bara blockera det här.
Hon liksom ursäktar det. Och det här klassiska, men det var kanske, dels var det väl lite mitt fel. Och sen så var det nog inte så illa som, jag har nog inbillat mig det här förresten. Så det är, man får ju verkligen se de här sidorna av hennes... hennes självtvivel. Och mycket av den här, när man läser recensioner av den här boken, så skriver de alltid, det här handlar om en kvinnas, hur hon blir utbildad och går från att inte kunna nåt till att liksom ta sig till Harvard. Men det handlar också väldigt, väldigt mycket om skam och självtvivel. Skammen följer ju henne genom... Jag skulle tro att hon inte har kommit bort från den än. För det är så hon är uppfostrad. Och det är... Alltså det är en känslosam bok att läsa. Jag, du vet, nu sa jag precis så att jag försvinner i mörkret, fick mig att gråta. Men det här är liksom att jag satt med tårar i ögonen på pendeltåget. Jag grät. Den är så stark och drabbande. Och när jag la ifrån mig boken när den var slut, jag sa, hur... Hur ska jag kunna liksom titta på boken när den ligger på bordet? Och det är så sjukt att man har fått ta del av det här, av hennes liv. En sån stor del av hennes liv. Och nu ska jag inte vara del av det längre. Jag känner mig liksom berövad att jag inte får vara med. Den är
och hon tar ju också upp någonting som jag sällan, som jag ofta, eller saknar har jag inte gjort, men som jag inte har, har stött på så många gånger i när någon återberättar någonting från sitt liv. Att hon tar ju också upp så här att vi... Här har jag och min bror helt olika uppfattning. Jag kontaktade min bror om det här, han minns det så här. Jag kontaktade den här personen, han minns det så här. Men det här kommer mitt minne. Som jag också tycker ger ett bra
djup. Men det ger en trovärdighet. Hon liksom säger så här, ja, det här är mitt minne. Men vet ni, jag är inte helt säker. Därför att så här säger andra. Och det kan ju handla mycket om hennes självtvivel också. För här ska vi liksom vara medvetna om att hennes familj är extremt dominant. Och de ljuger. Alltså de manipulerar henne något så inne, alltså även upp i vuxen ålder, så vägrar de att erkänna de här sakerna som har hänt. Stora del, inte hela familjen, det ska ju säga. Alltså, utan det är ju faktiskt, det är inte så att alla deras barn, de har också många barn. Jag tror att de är 7 stycken, va? Och vissa av dem har ju stannat kvar och jobbat på den här gården med örtimperiet, medan andra har tagit sig därifrån och skaffat sig en utbildning och ett helt annat typ av liv. Nej, men alltså, den här boken är så stor. Den är liksom enorm. Den är, det går liksom inte riktigt att beskriva upplevelsen av att läsa den här för mig. Jag tycker att den är så
och jag
fantastisk.
Tror också att det kan vara svårt att liksom förstå hur lite man får ta del av världen utifrån den uppväxten hon har haft. För att när hon väl kommer till, till skolan, då är hon 17 år. Då vet hon inte ens hur ett prov skrivs.
Nej, när hon ska fylla i dem som är på högskoleprovet. När man ska kludda i den rutan. Som, hon vet inte, hon säger, men driver du med mig? Liksom. Hon vet inte, hon är aldrig hört talas om, hon har väl hört talas om andra världskriget. Men en väldigt vinklad bild av det.
Så ja, förintelsen på, vet hon ingenting om.
Nej, och när hon stöter på det ordet i... på college, så räcker hon upp handen och säger så här, men vad är det här för ord, det känner jag inte igen. Och folk tror att hon driver. De tror att det är någon sån här form av jättesjukt rasistiskt skämt liksom.
Precis, som man skulle ha gjort antagligen om någon skulle börja ifrågasätta förintelsen.
Gud, för det är ju så... vem vet inte om förintelsen?
Ja, eller hur? Liksom. Det är ju så det skulle uppfattas också som ett ifrågasättande, snarare att hon inte vet ordet. Men vilket också gör att hon kanske inte riktigt vågar fråga det hon egentligen vill fråga i klassrummet, för att hon är rädd att folk ska skratta åt henne.
Ja, precis.
Men hon är ju också otroligt ödmjuk inför sig själv på sitt bara, men jag förstår att jag var ignorant. Och man bara, men hur skulle du kunna vara, Anna?
Ja, men precis. Hon vet ju inte. Hon har aldrig... Och det enda hon har fått lära sig, för officiellt så har ju hon fått så här homeschooling, men det har ju... ja, det har väl varit lite si och så. För jag tror att de första åren så hade väl föräldrarna i alla fall gjort ett visst försök. Men sen så har hon ju fått jobba liksom på... ja, innan det blev örtimperiet så har de väl mest försörjt sig via en sån här scrap heap liksom.
Ja.
Så... nej, men alltså den här måste... ni måste läsa den om ni inte
har gjort det.
Det är alltså, det här är... svårt att se att den här inte kommer bli nominerad till bokpriser även i Sverige. Kan man tänka sig årets
kan man
bok?
Hoppas på årets bok här?
Hoppas, alltså ja.
Ja, hoppas jag på faktiskt.
Den är helt... alltså,
och också tror jag liksom att det är även för... jag gillar böcker som liksom också får mig att... men så sagt, man tror att man vet så jävla mycket och så tänker man att vi lever alla ungefär likadant i det som vi kallar västvärlden. Och sen så finns det de här berättelserna som jag menar, hon lär ju inte vara den enda.
Nej, såklart inte. Och samtidigt så får det en att reflektera över sin egen världsbild.
Ja.
Jag menar, vi har ju också våra referensramar och även om vi har fått en utbildning så ska man ju aldrig glömma att vi hela tiden ser världen utifrån vårt håll.
Ja, men precis.
Ja, nej men åh. Ja.
Läs den. Jag håller just nu på med Små eldar överallt. Den boken är skitbra, men den går så himla långsamt att läsa. Men
till nästa avsnitt, kanske hinner läsa kapp då.
Ja, precis. Till nästa avsnitt eller avsnittet efter där kommer jag prata om den. Mm. Vi planerar också ett avsnitt där vi faktiskt slaktar de här böckerna som alla andra hyllar för tillfället.
Spänning, drama.
Det ser jag fram emot faktiskt.
Jag med, ett äkta förbannat avsnitt.
Ja. Ja, med detta sagt, tack för att ni finns.
Ja, tack för att ni trycker på play. Även fast utgivningsfrekvensen inte alltid är den som ni kanske har varit vana vid.
Men nej, lite
halvande. Så är det just nu. Och det får vi leva med. Men obs, podden är inte nedlagd. Ifall nu någon tror det så har
och håll er uppdaterade via vår Instagram eller vår blogg som vi blygsamt har startat upp. Ja, ha det bra.
Läs mycket. Läs alla böcker vi har tipsat om.
Ja.
Mer eller mindre.
Ja, precis. Jag läser allt. Jag bara, nej. Läs vad ni vill.
Men läs i alla fall Tara Westovers bok. Ni kommer inte att ångra er.
Och testament.
Ja, och jag försvinner i mörkret.
Ja, men det. Så jävla kallt. Ja, varför inte?
Alltså, ibland är det ju riktigt härligt att få störa sig på en karaktär. Och vill man känner man sig irriterad, då ska man
YOLO. Men jag kände ju att vi gick igång lite
Men det
där.
Gjorde vi ju. Den berörde ju oss så pass mycket att vi var tvungna att prata om det. Så det är ju
känslor.
Inte
känslor. Ja.
Feelings. Och håll utkik efter vår Spotify-lista.
Ja, precis.
Det kommer bli en succé.
Ja.
Nej, men ha det bra hörni.
Ja, tack och hej.
Tjing tjing.
Filibing.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.